I det här avsnittet av podden Hallå Folkhälsan ska vi tala om varför självreglering är så viktigt för att vi ska må bra i oss själva och i våra relationer. Hur kan man lära sig det här? Och hur kan man lära ut det åt barn? Med mig har jag två sakkunniga, Johanna Nanna Sallinen och Jenny Stoltzman Frankenhäuser. Jag heter Hanna Rundell och det här är Hallå Folkhälsan. Självreglering är ett trendord som det talas mycket om inom till exempel psykologin och pedagogiken just nu. Att kunna reglera sig själv, styra sig själv, sina tankar, känslor och handlingar lär vara oerhört viktigt i en värld med oändligt av information och frestelser och stimuli. Hej, välkomna Nanna Sallinen.
Tack.
Och Jenny Stoltzman Frankenhäuser.
Tack.
Nanna, du är sakkunnig i språkutvecklande och småbarnspedagogik. Och till utbildningen är du alltså pedagogiemagister och lärare i småbarnspedagogik. Yep. Konkret, vad jobbar du med?
Här på Folkhälsan har jag jobbat redan över 10 år med att egentligen tillsammans med vuxna som lever och jobbar med barn, alltså föräldrar och då kanske främst småbarnspedagoger tillsammans fundera på hur vi kan skapa språkligt rika sammanhang för barnen.
Mm.
Egentligen helt konkret handlar det om att jag handleder och samarbetar och utbildar och föreläser kring de här temana.
Du är mycket på daghem också konkret?
Ja, till en del. Ja, också.
Före corona.
Ja, och sen nog faktiskt också virtuellt har vi hållit handledningar.
Precis. Jenny Stoltzman Frankenhäuser, du är sakkunnig i mobbningsförebyggande. Jag arbetar just med småbarn eller småbarnspedagogiken. Du är politisk magister och har studerat barndomssociologi och psykologi.
Ja.
Mm. Vill du berätta vad konkret du jobbar med här på Folkhälsan?
Ja, jag har alltså min bakgrund då inom just barndomssociologi som Hanna sa och läste också psykologi. Men jag har egentligen alltid jobbat med frågor som har haft med småbarnspedagogiken att göra. Så att jag började egentligen på Folkhälsan jobba som dagvårdsplanerare, så jag jobbar med Folkhälsans egna daghem. Och sen senare började jag jobba i olika projekt som hade stött småbarnspedagogiken. Men för tillfället jobbar jag då alltså som teamledare i ett team som heter Trygga relationer. Så vi jobbar mycket med relationer och mycket med mobbningsförebyggande arbete. Och jag och min kollega jobbar då med småbarnspedagogiken som målgrupp och utbildar mycket pedagoger både i program för socialt och emotionellt lärande. Men också då i helt mobbningsförebyggande och trygghetsfrämjande metoder. Och också lite i olika projekt som på något sätt liksom jobbar med trygghet. För tillfället jobbar jag faktiskt med ett projekt i norra Österbotten som jobbar med barns rättigheter till exempel. Och det kommer också ganska nära det här med det här trygghetsfrämjande.
Självreglering är ett ord som jag har nosat mig till att det är väldigt trendigt på tapeten just nu på alla avdelningar här på Folkhälsan. Både på mottagningen för barn, unga och familjer talar man mycket om det och just på era avdelningar. Vad är det egentligen det här ordet? Vad betyder självreglering?
Så där kort sagt så kan man väl kanske säga att självreglering handlar om hur vi kan reglera våra tankar och hur vi kan reglera våra känslor. Men också hur vi kan reglera våra handlingar helt enkelt. Och man kan kanske också säga att det handlar om att hur kan vi liksom möta stressfaktorer, både yttre stressfaktorer men också sådana inre stressfaktorer i vardagen som vi ju hela tiden ställs inför. Mm. Och hur bra klarar vi av? Och dagens värld ställer ju kanske ganska mycket krav på oss för att vi vet att dagens värld är stressigare än för kanske 200 år sedan. Så att vi behöver liksom egentligen hela tiden möta de här stressfaktorerna i vår omgivning. Och det handlar också alltså om att kunna liksom reglera både uppåt men också neråt så att säga. Att man kanske tänker sådär spontant att självreglering alltid handlar om det att man måste kunna liksom lugna ner sig själv. Ja, och det gör det ju definitivt.
Stoppa sina impulser tänker
precis,
jag.
Precis, stoppa impulser. Men det handlar alltså också om att man ska kunna liksom på något sätt lite reglera uppåt så att säga. Att man kan ta initiativ och komma med idéer och ta plats. Och det behöver många barn också hjälp med. Så att det handlar alltså både om att reglera uppåt och neråt. Och vi brukar prata om att det är lite som att köra bil. Alltså man måste kunna både gasa, men man måste också kunna bromsa i situationer. Och man måste på något sätt kunna liksom styra det där beteendet så att det blir lämpligt i olika situationer. Alltså ganska komplicerat egentligen.
Mm.
Det där med självreglering så hänger ju väldigt mycket ihop med någonting som vi jobbar ganska brett med här också på Folkhälsan. Alltså med välbefinnande och välmående. Och kanske man har fått upp ögonen för det också. Att det är egentligen en sån där en sån här grundförutsättning för att vi ska må bra och känna att vi har det bra är också att vi kan, så att vi har en förmåga att själv reglera oss själva.
Ja.
Förr har man ju talat ganska mycket om självbehärskning, behärska dig själv. Mm. Har något barn fått höra någon gång kanske i sin barndom? Men det är inte det det handlar om alltså.
Nej,
utan det är
just det här. Självbehärskning kanske man lite tänker på att man ska sätta band på sina känslor. Och det är ju kanske inte det det handlar om, utan kanske lite bredare. Och jag tänker att där spelar ju liksom många faktorer in. Att vi vet ju att vi har liksom medfödda skillnader i hur väl vi klarar av att reglera våra känslor, tankar och handlingar. Men vi vet idag också att det formas väldigt mycket av den där miljön som vi finns i. Och vi vet att tidiga insatser har betydelse. Och därför är det ju kanske någonting som vi tänker att småbarnspedagogiken och skolan är en jättegynnsam miljö. Att på något sätt stödja barns självreglering. När vi vet, precis som Nanna sa, att det på något sätt är liksom nyckeln till lycka i livet egentligen. Att det är väldigt, du kan liksom, det kopplar väldigt nära till en god hälsa och till framgångsfaktorer helt enkelt i livet. Så att på det sättet har vi liksom forskning som stöder det.
Ja. Mm. Och det kommer vi kanske in på här lite senare också, men det var tal om alltså känslor att hantera dem och det där. Och jag tänker när det handlar om småbarn och det handlar om föräldrar och vi vuxna överlag, så tänker jag att det är nog inte kanske det nya, men det som också, ska vi säga så här, på något sätt när vi talar om självreglering och lär ut vad det är, så handlar det mycket om att vi behöver förstå att alla känslor är okej. Men att det liksom, vi måste fundera på hur vi så att säga helt enkelt reglerar dem. Att det tänker jag också. Jag tycker att när jag har träffat barn, så säger ganska många barn att man inte får vara arg till exempel. Men, och det berättar ju förstås också om hur vi som vuxna har fört ut det här.
Men att det och själva har fått lära oss.
Ja, men att man får faktiskt vara arg. Men sen är det liksom nästa steg att fundera på att hur gör jag när jag är arg och var känns det och så vidare.
Och det där att få vara arg, så det stöder också självregleringen jättemycket. För att om du aldrig har fått vara arg, så vet du egentligen inte vad det är. Så du kan egentligen inte få tag på den där känslan hos dig själv. Och då kan du inte heller få riktigt tag på den där känslan hos någon annan. Men ju mer bekant du blir med de här känslorna, både hos dig själv, så har du lättare att känna igen dem hos andra, och du har också mycket lättare att reglera när du väl liksom känner igen dem hos dig själv.
Men varför har vi då inte fått lära oss det här med självreglering i skolan, på dagis, vi som är vuxna? Jag har i alla fall fått lära mig det här nu först som vuxen, här på grund av att jag jobbar på folkhälsan, snappa upp det i korridorerna. Varför vet inte alla det här?
Kanske en förklaring kan ju vara det att 90% av den hjärnforskning vi har idag har kommit under de senaste 10 åren faktiskt. Så det har hänt jättemycket på det här området. Men sen tror jag nog att du också, Hanna, har lärt dig mycket under din uppväxt, för att du kanske inte har tänkt på att just det här som du gör nu så stöder också den här självregleringen. För det är ganska självklara saker, och det är saker som finns i din vardag egentligen hela tiden. Och du har säkert vuxit upp med vuxna som har på något sätt kunnat samreglera och liksom fungera som goda rollmodeller, och allt det där stöder ju också den där självregleringen.
Säkert. Samreglera, vad innebär det då? Du nämnde det.
Så där kort sagt kanske man skulle kunna säga att det är egentligen tre faktorer som bidrar till samreglering. Och där blir förstås en sån här liksom, nära och varm relation till en vuxen människa jätteavgörande för hur väl du lyckas självreglera eller liksom, styra dina tankar, känslor och handlingar egentligen. Och forskning visar också att ju varmare relation, desto lättare har barnet också att reglera där i den där situationen när man överrumplas av kanske starka känslor. Så att absolut en sån här varm relation till en vuxen hjälper det. Men sen också att den där liksom på något sätt, den där lärmiljön är sån att den på något sätt att du kanske på något sätt kan stänga ut sådana störande faktorer som kanske oljud och jättemycket liksom människor som kommer och går och liksom så här yttre stressfaktorer egentligen, tänker jag. Och sen är ju förstås den där vuxna som rollmodell jätteviktig, och att den där vuxna finns där och handleder dig då när du får en stark känsla. Och kanske också en vuxen på något sätt som tillåter det att i alla situationer så klarar man inte av att reglera sina känslor, och det är helt okej. Och det är det bästa sättet att öva på något sätt, att liksom att få lära sig just genom de där liksom vardagliga situationerna. Och vi vet att ibland är det lättare att självreglera, ibland är det mycket svårare. Och det har med många faktorer att göra. Mm. Men jag tänker att de här liksom faktorerna bidrar till en sån här samreglering på något sätt.
Ja, och jag tror det här att man så att säga lyfter upp det här begreppet nu och talar om, så precis som du sa, Jenny, så det där, att det har ju funnits egentligen hela tiden. Men att jag tänker att kanske inom småbarnspedagogiken så kanske det skapar en sån här medvetenhet hos pedagogerna också om att det här finns, och just kanske den vuxnas ansvar här, att vi inte heller utlämnar barnen och tänker att den där är hopplös, utan att vi faktiskt liksom förstår att det är vi som påverkar, precis som Jenny här beskrev, hur de här barnen så att säga kommer åt och får förutsättningar till att utveckla det.
Mm. Kan ni konkretisera det med ett exempel? Vi tänker att lilla Kalle, 3 år, får en stark känsla i parken. Mm. Hur, på vilket sätt kan man då som förälder samreglera det här? Vad sker konkret?
Jag tycker att det börjar ju med att du på något sätt uppmärksammar det där barnet. Att det där barnet har en stark känsla och går fram till det där barnet och liksom erbjuder kanske en famn eller någon slags tröst åt det där barnet. Och berättar också för barnet att jag ser att du blev jätteledsen eller jättearg för att du kanske inte fick gunga på gården. Det var någon annan som skulle gunga istället för dig och så här. Och liksom på något sätt så att Kalle själv också, vad det Kalle du gav som exempel, Kalle själv också får tag på den där känslan på något sätt. Och sen när Kalle så småningom har lugnat ner sig, när han igen har fått kontakt så att säga med de här liksom logiska delarna av hjärnan, frontalloben, Så kan man så småningom börja fundera på att okej, att vad händer i den här situationen? Hur ska man kunna göra istället? Kanske du kan få gunga om en stund. Fast du blir jätteledsen så får man inte ändå kasta sand på den som gungar och så här. Att jag tänker att det handlar ju väldigt mycket om handledning där i den där stunden på något sätt.
Absolut, och medvetenhet. Och här skulle jag vilja gå ännu lite längre på tal om samreglering. Att det där, jag tror att vi vuxna, vi kommer att komma in säkert på det här med språk lite senare. Men det där, jag tänker att vi vuxna är ofta ganska omedvetna om hur vi formulerar oss. Och med vilken ton, liksom ska vi säga, hur vi så att säga möter barnen helt språkligt och också nonverbalt förstås. Och det kan också påverka helt enkelt på hur barnen känner sig. Och där tror jag att vi ganska sällan som vuxna tänker att oj, att varför blev Kalle så där besviken? Att gjorde jag någonting? Utan man liksom lämnar alltid den här reaktionen hos barnen och tänker att nu blev... Mm. Men jag tänker att när vi blir riktigt medvetna om de här sakerna så tror jag att vi kan gå ännu längre alltså.
Mm. Vi kan gå in på språkets roll nu också. Att vad innebär språket för vår självregleringsförmåga? Hur mycket påverkar det?
Jag skulle säga så här, Jenny har varit inne på det flera gånger, tänker jag. Men kanske ska vi säga så här, om vi tänker riktigt brett så handlar det ju om att språkligt så att säga, och socialt rika sammanhang och en god relation och en god anknytning liksom fungerar ju som grogrund för hela vår förutsättning att må bra helt enkelt. Och där hör liksom språket till den här paletten på det sättet att genom att vi har ett medel genom vilket vi kan helt enkelt, om vi talar just om att självreglering handlar om att styra sina känslor och sina handlingar och sina, vad heter det,
tankar,
så handlar ju språk om att kunna uttrycka sina känslor till exempel, och om att synliggöra sina tankar och att kunna formulera och förklara sitt sätt att handla. Så i all enkelhet så tror jag att det hänger ihop på det här sättet.
Att sätta ord på sina känslor till exempel.
Ja, då, på det osynliga ska vi säga så här.
Mm.
Att ju mer liksom osynligt och ju mer abstrakt det blir, precis som tankar och känslor är, desto bättre och liksom är det för oss att kunna ha ord för dem.
Mm. Mm. Och för vårt välmående det är ju jätteviktigt att vi kan sätta ord på det också, tänker jag. För jag tänker till exempel att barn till exempel kan ganska snabbt lära sig ganska fort att vilka känslor är okej och vilka känslor är inte okej. Och vi vuxna också. Och då blir det ju lätt så att vi byter ut känslan så att säga. Att om vi vet att ilska är någonting vi fördömer. Mm. Ilska får man inte känna, och vi vet ju att ofta kanske kvinnor också upplever att de får inte visa ilska.
Mm.
Så då byter du ut den där känslan till exempel till ledsnad. Vilket ju kan bli väldigt fel om du egentligen känner ilska över någonting. Så jag tänker att det är jätteviktigt att du faktiskt får känna den känslan du känner och inte den fördöms. Mm. Och det på något sätt också tänker jag jätteviktigt där i den här samregleringen. Alla känslor är okej och uppmärksamma dem. Sen måste vi fundera på vad gör vi med den känslan.
Ja.
Så det här att lära sig att styra sina känslor, det handlar då inte om att mota så kallade dåliga känslor som ilska eller avundsjuka eller så, utan det handlar om att känna igen dem,
ja, för vi vet
agera
ju att,
på ett annat sätt. Då.
Att alla har vi de här känslorna, det är inte så att någon har mera av vissa känslor och mindre av någon annan, utan det med många av de här grundläggande känslorna är medfödda helt enkelt, och det betyder att man har kunnat observera dem riktigt, riktigt tidigt i barnets liv, så att säga.
Och sen nu på tal om språk, så skulle jag säga kanske en sån här stor grej hur självreglering och språk hänger ihop, är också det här självpratet som vi talar om. Alltså att redan det riktigt lilla barnet alltså kan till exempel säga att aj, hett, rör inte. Och då handlar det om att barnet liksom med hjälp av språket reglerar sig själv. Men det kan också handla om att man löser en konflikt i leken genom att på något sätt sätta ord på det och liksom källtänka eller klara av en uppgift. Egentligen förklara för sig själv eller till exempel när du går ut så kan du förklara för dig själv att först sätter jag på det här och sen det här.
Ja. Och det är ju någonting som vi vuxna också gör när vi liksom riktigt behöver komma ihåg någonting så börjar vi kanske prata högt för oss själva. Och jag tänker att där är vi ju också vi vuxna jätteviktiga rollmodeller, att vi kan prata högt kring problemlösning till exempel, för att det är ett sätt att reglera liksom det där, våra tankar.
Kom ihåg att ta ut soporna när du går, kom ihåg att ta ut soporna. Min kompis treåring som jag brukar passa ibland, så han brukar säga när han springer på is, halt underlag, inte pinga, inte pinga, inte pinga. Han ska gå. Så, ja. Det är viktigt att självprat.
Han börjar få tag på det här.
Ja, självprat. Det är liksom början till det där. Sen blir det så småningom ett sånt inre tal på något sätt liksom, där du reglerar dig.
Och på tal om pedagogiken så jag tror att en del lärare riktigt medvetet gör att, så att de lär barn att liksom använda sig av ett inre tal. Just inom liksom skolämnen, matematik och annat. Förklara för sig själv hur det lönar sig att göra.
Jag har ju sett hur ni jobbar. Och ni, till exempel Nanna jobbar mycket med sådana här olika ord och känsloord till exempel. Olika material för att lära barn att sätta ord på känslor har jag sett. Och vill du berätta lite om de här känslokorten till exempel?
Ja, absolut. Och det använder ju Jenny också och ni också när ni vad heter det, samarbetar med pedagoger på många olika sätt.
Ja.
Men att det handlar, tänker jag, just det här med känslor, ord på känslor också och med bilder på känslor och så vidare. Så jag tror att det handlar liksom i den här stora bilden om att helt enkelt bredda barnens ordförråd så att de har så att säga det där medle att ta till när de behöver det.
Jag tänker att när du har liksom först har ord för det, så sen kan du så småningom börja också knyta de där orden till inre tillstånd när du upplever någonting. Men början är ju just det där att du behöver först liksom få ord för det för att sen kunna i stunden känna att det är det här jag känner på något sätt. Så att jätteviktigt att liksom lära ut det där känslomässiga ordförrådet också.
Det tycker jag är lite roligt beskrivet. Det finns en person som heter Johan Althoff som är lite av en sån här språkfilosof. Och han säger just så här att språk är ju ingenting liksom färdigt som vi har inuti oss som något på något sätt sånt här ordflöde eller någonting sånt här. Utan det liksom finns just mera i oss som tankar och känslor och viljor och sånt här. Och sen när vi känner att vi vill liksom dela med det någon, så då rinner språket till om vi har ett språk. Och det handlar kanske ganska mycket om det här.
Men jag tycker de är roliga, de här korten. Just att det kan vara ett litet djur då, som ser frustrerat ut. Så står det frustrerad där under. Och så här att man kan lära sig känna igen de här ansiktsuttrycken. Och det är ju intressant för att barn lär sig det här idag. Men det finns många vuxna som inte kan sätta ord på sina känslor. Att kanske ni borde börja göra känslokort för vuxna, män och kvinnor också.
Ja, absolut.
Man kan ju jobba åt båda hållen. Först kanske titta på en bild och fundera på att hur känner den här, vad heter det, figuren.
Ja.
Och sen kan man liksom åt andra håll börja fundera att om man tittar på sig själv. Alltså man kan göra det åt båda hållerna.
Ja, och där jobbar vi ju mycket med speglar med barnen så att de också får titta på sig själv. Hur ser jag ut när jag är ledsen? Och riktigt titta att hur ser mina ögon ut? Hur ser min mun ut? Och liksom hitta de där kännetecknena i ansiktet som du kanske kan få tag på den där känslan. För det är ju jätteviktigt för att du sen ska kunna se hur någon annan känner sig.
Mm. Jag skrattar här, jag tycker att det skulle vara jätteroligt och nödvändigt med en sån här kurs för vuxna också. Det skulle kunna liksom så här underlätta kommunikation i parförhållanden och familjer och så här. Mm. Så här ser din mun ut, så här ser min mun ut när jag är sårad.
Ja. No, det är ju så här att man liksom på något sätt tänker att vi som vuxna vet och kan de här sakerna. Men att, precis som du säger så, det där, så finns det nog mycket att göra där också.
Och läsande är en sak som ju förstås vidgar det här ordförrådet hemskt mycket. Därför pratar man hemskt mycket om vikten av att läsa böcker för barn. Mm.
Absolut, och förstås för ordförrådet. Men när vi talar nu om känslor och vi talar om vad heter det, självreglering, så finns det mycket böcker där man liksom kan så att säga hjälpa barnen att via en berättelse få tag på de här sakerna.
Ja, och utveckla empati just. Mm. Att hur tror du att den här personen känner sig i de där berättelserna? På det sättet få tag på de där liksom känslorna som de där personerna har.
Mm.
Så det är nog jättetacksamt att just genom litteraturen tänka lära ut empati och känslor.
Men här behöver vi som vuxna igen kunna ställa så att säga, de här reflektiva frågorna kring den texten som vi läser med barn. Så att det där...
Mm. Att vad är det den känner nu, den här nallen?
Ja, eller också vad tror du, hur tror du att det kommer sig att den här vad heter den nallen känner så här? Eller som kan liksom just jämföra text och bild, att aha, här står att nallen är glad, men hur tycker du att nallen ser ut? Alltså att vi tar många olika perspektiv på det här.
Och finns det någonting i situationen som gör att han kan känna sig ledsen eller glad eller så här? Att försöka liksom få tag på de där sakerna.
Och samma med barn då, barnen själv, att sätta ord på de känslor man ser. Om man, förstås kan man inte tolka, förstås, ibland kan man väl tolka fel, men om man ser att barnet är avundsjukt på sin lilla syster till exempel, så kan man kanske då säga det här, att nu ser jag att du är lite ledsen, är du kanske avundsjuk för att lilla syster fick sitta i min famn?
Eller man kan ju liksom så här undrande, frågande, att är det den känslan? Och sen har barnen ändå möjlighet liksom att säga.
Och ett säga ord för det också.
Ja. Mm.
Självreglering lär också vara då viktigt för våra relationer. Varför är det så viktigt?
Jag skulle egentligen säga att självreglering egentligen är liksom en inkörsport till leken. Det ser man väldigt tydligt på daghem. Att barn som klarar av att reglera sina tankar, känslor och handlingar, så de har mycket lättare att komma med i leken. Och som vi nu redan har liksom öppnat upp här, så är det ju en komplicerad förmåga, men den behövs egentligen liksom i leken på alla olika områden. Att om man tänker att det handlar väldigt mycket om att anpassa det där sitt handlande till situationen. Alltså barnen måste kunna veta, hur beter jag mig i den här situationen så att jag blir välkommen i den här leken. Hur kan jag gå in i den på rätt sätt så att säga? Så att de tar med mig i den här leken. Då behöver du liksom anpassa den där, liksom ditt beteende till den där situationen. Och det där beteendet kan se väldigt olika ut, till exempel i ledverksamhet på daghemmet eller i en fri lek. Mm. Och då behöver barnet kunna liksom läsa den där situationen, att hej, att i den här samlingen här på daghemmet så kan jag göra på ett visst sätt, men när jag leker i fri lek så gör jag på ett annat sätt. Och barn är jättekänsliga för det här, att hur väl klarar andra barn av att anpassa sitt samspel till situationen.
Och här kommer ju språket helt tydligt med, alltså att barnet redan liksom, precis som du beskrev, måste förstå hur det här barnet själv kommer med i leken, och här behöver man också ett språk för att kunna formulera sig, för att kunna komma med. Sen behöver barnen språk för att kunna utföra handlingen vidare i lek, förhandla om leken och kanske lösa en konflikt i leken. Och det där också slutföra den. Men att det där, och sen det här som en talterapeut en gång sa, att vi borde lära barnen bli bättre på att tjuvlyssna. Och det handlar just om det här som du talar om, Jenny. Alltså att de måste förstå situationen i leken och kunna nappa på de här rätta, så att säga, de här liksom... Kanske
koderna, så att
koderna
säga.
Och mellan raderna, så att säga. Att vad säger hon och vad menar hon? Och vad finns här för en möjlighet för mig nu att delta?
Och skickliga barn ser man ju att ofta liksom iakttar den där leken en liten stund. För att just veta att hej, nu kan jag gå in här och nu kan jag ta den här rollen. Och då märker man att då är det ganska lätt att komma med i den där leken. Istället för att du rusar in i en lek och du vet egentligen inte vad leken handlar om. Då blir du avvisad ganska fort. Och det som är förstås ganska tråkigt är det att de barnen som har svårt att komma med i de här samspelssituationerna, de här lekarna. Så de, barnen får ju egentligen heller aldrig öva de här samspelsfärdigheterna. Mm. Och, så de blir ju inte skickligare. Så det blir lite en sån här ond spiral. Därför skulle det vara jätteviktigt att pedagoger liksom på något sätt hittar de här barnen och kan samreglera där och hjälpa de här barnen in i leken. För att vi vet att barn som liksom lätt hittar lekar och lekkompisar så får ju hela tiden övning och de blir skickligare och skickligare. Mm. För att egentligen så brukar man säga att barn kan, liksom en vuxen kan inte helt ersätta de andra barnen, utan det är just tillsammans med barn som är kognitivt och emotionellt och socialt på samma nivå som du själv som du behöver öva de här färdigheterna. Men sen handlar det ju mycket också om till exempel att du måste kunna hejda dina impulser. Och där kommer vi ju kanske in just mera på sån här liksom trygghetsfrämjande arbete där liksom barn som har svårt med att hejda impulser så sårar ju lätt andra. Och det är ju också liksom självreglering egentligen, att du måste liksom kunna stanna upp och fundera att hur kan jag säga det så att den andra inte blir ledsen. Men sen tänker jag också att de här barnen som behöver liksom övning i att gasa, att ta plats, så de har också svårt i leken på det sättet att de har ganska svårt att hitta lekar och lekkompisar, för de vet inte riktigt hur de ska gå med så att säga. Och kanske lite det som Nanna också sa, att upprätthålla den där leken liksom, att stödja andra i den där leken, så de har inte den där förmågan att liksom gasa i den där leken, och då blir det liksom inte riktigt en lek när du inte tar initiativ och du kommer inte med idéer.
Hur kan man göra då?
Båda hållen.
Mm. Hur kan man då som vuxen?
Jag skulle säga, det här gäller nog för det som du nu frågar, Hanna, men det handlar, tycker jag, ganska allmänt om det där. Ett liksom helt konkret stöd för barn i leken är att vi vuxna förstår att barn behöver erfarenheter för att kunna leka. Så, och de behöver erfarenheter som vi vuxna så att säga bjuder språk i. Så att det där, om vi talar om sådana här förstahands erfarenheter där de så att säga är med om någonting och där vi vuxna eller andra barn finns och bjuder på det där språket, så då får barnen ett språk och en erfarenhet som de kan ta med i leken. Att om barn inte har erfarenheter, om du ska leka cirkus eller du ska leka torg och du aldrig har varit på torg eller på cirkus, så är det mycket svårare för dig att leka. Och då kan man tänka att då är det liksom helt omöjligt för det barnet att föra en lek vidare till exempel, eller utveckla en lek.
Mm.
Och här spelar språket jättemycket roll. Alltså att barn behöver liksom ord för sina erfarenheter.
Och där tänker jag ju att den liksom vuxna pedagogen på daghemmet kan hjälpa med att komma med de där idéerna tillsammans med barnet för att upprätthålla den där leken.
Mm.
Att du kan sälja bananer till exempel. Mm. Vi kan ta de här. Liksom att det blir en sån där liksom på något sätt hjälp för barnet där.
Mm. Men ibland kanske det kan handla också om blygsel, tänker jag. Om barnet inte genast går med i leken, eller?
Mm. Absolut, och det är liksom en bra sak som du säger. Temperamentet spelar ju också en stor roll, så att säga. Och det där med att man inte vågar ta plats kan just handla också om blyghet.
Så. Ja. Det där, jag skulle säga om de här lekarna, så det är allmänt att vi vuxna som jobbar med barn alltså måste förstå att vi ska vara lektillgängliga så att säga hela tiden. Och förstå att just både liksom vara lektillgängliga genom att ordna för liksom förutsättningar för barnens lek. Och sen vara liksom där nära din hand som behövs i någon situation. Och sen också förstå att vi kan gå in i leken och hur vi ska gå in i leken för att stöda barnen på olika sätt. Så att det finns en viss försiktighet, tror jag, så där att man tycker att oj, barnen måste få leka för sig själva och det här är liksom deras heliga område. Men om vi förstår hur vi så att säga stöder barnen, så kan vi göra det på många sätt.
Och det som jag tycker är fascinerande är att andra barn märker väldigt fort vilka barn är lekbara.
Mm.
Att de är väldigt liksom sensitiva där och märker att okej, det här barnet är ett lekbart barn, och det är de barnen som har ganska lätt liksom att komma med i den där interaktionen. Och ofta är det också de barnen som har ganska goda självregleringsfärdigheter.
Mm. Sen kan man kanske också överföra det här på lekbara vuxna och vuxna som har lättare att komma in i olika sociala sammanhang, och de som har svårare, de som har bättre eller sämre impulskontroll till exempel. Att det här är ju väldigt applicerbart också på vuxna sammanhang. Jag tänker att till
Absolut.
Exempel på det här när man börjar på en ny arbetsplats, hoppa genast in i leken eller lite iaktta. Det är många som får det rådet att när man börjar att lite iaktta, ta ett steg tillbaka i första veckorna och sen ge det in.
Ja. Absolut, och ingen är ju fullärd så att säga, utan självregleringsförmågan utvecklas ju genom hela livet egentligen. Att man brukar säga att det är som mest optimalt att lära sig före 10-årsåldern. Men vi vet ju till exempel att frontalloben som styr just de här liksom konsekvenser och liksom moraliskt handlande och liksom, vad skulle jag säga, inlärning, så är väl först färdigutvecklad någon 25. Gång i 25-årsåldern. Och vi vet ju att i tonåren så går ju amygdala-aktiviteten upp och frontallobsaktiviteten ner. Och jag har själv en tonåring och jag kan ju riktigt se vad som händer där i hjärnan i vissa situationer. När man helt kopplar bort frontalloben och bara handlar på känsla.
Alltså frontalloben är det här tänkande,
logiskt tänkande och moral och konsekvenser och på det sättet. Och ofta, eller det är ju på det sättet att medan då amygdala mera liksom hela tiden skannar in hot och belöningar och sånt som liksom kan på något sätt rubba tillvaron.
Instinktiv,
impulsiva, starka känslor. Och vi vet att när amygdala-aktiviteten går upp så går frontallobsaktiviteten ner. Och sen när du är riktigt, riktigt fångad av starka känslor så brukar man prata att då är frontalloben helt kidnappad så att säga. Att du får inte liksom kontakt med den överhuvudtaget. Och då är det ju jätteviktigt på något sätt att hitta metoder igen. Att lugna ner dig för att igen få kontakt så att säga med de här logiska delarna av hjärnan.
Mm. Och där kommer vi in på det här med att lugna sig, medveten närvaro, djupandning.
Absolut. Ja, det jobbar vi också jättemycket med barn på daghem på det sättet att vi brukar prata om mind the gap så att säga. Alltså att på något sätt liksom förlänga den där liksom vad ska man säga, förlänga liksom
tiden
mellan den där känslan och den där handlingen. Och där börjar man kanske just med att liksom stanna upp. När du får en stark känsla, stanna upp. För annars så hinner du handla före du tänker. Så att, och där blir ju medveten närvaro jätteviktig. För klarar du av att vara medvetet närvarande i den där stunden, så då klarar du också av att stanna upp och då blir det liksom helt andra konsekvenser.
Mm.
Men handlar du bara på den där första impulsen, så då kan det ofta gå ganska fel. För att då är din amygdala aktivitet är så stark just då. Mm. Och då har inte frontalloben med.
Känner starkt att ni skulle kunna hålla en sån här kurs för vuxna. Jag är först i kö att anmäla mig. Alltså.
Och det är ju klart att det varierar ju jättemycket. Vi har alla situationer där vi liksom får en jättestark känsla och har svårt liksom på något sätt att stanna upp så att säga. Att vi bara handlar för att den kommer så starkt. Och det är ju också egentligen en överlevnadsmekanism. Vår hjärna är byggd så för att vi inte ska liksom bli utsatta för faror. Så behöver vi skanna in hela tiden. Men det som kanske är tråkigt med amygdala är att den kan inte alltid skilja på reella faror och fiktiva faror. Mm. Så vi kan reagera till exempel väldigt, väldigt starkt av att vi ska skriva ett prov. Och det är ju egentligen inte farligt för oss. Men det kan slå ut frontalloben ganska starkt när amygdala-aktiviteten blir så stark.
Det är lite trist.
Mm. Ja, jag tänkte just faktiskt inflika just med det här att en del barn liksom fastnar i den här amygdala och liksom ser hot som inte hot eller upplever hot som inte hot och så vidare.
Också vuxna.
Så att, så de behöver liksom hjälp med att så att säga.
Och det som jag tycker att är intressant är ju det att det här med hjärnans plasticitet, alltså att vår hjärna är ju väldigt, väldigt formbar och det finns ju mycket forskning kring det. Men den forskningen visar ju just det att när vi så att säga trampar de där samma stigarna i hjärnan, när vi alltså reagerar med ilska i vissa situationer, så blir den där, liksom, den där ilskaspåret i hjärnan bara bredare och bredare. Och ju bredare det blir, desto lättare det är att gå till det spåret så att säga. Och därför behöver vi liksom trampa upp nya banor i hjärnan och hitta nya, mer konstruktiva sätt att handla när vi till exempel får en stark känsla av ilska. Mm. Och vi behöver liksom, i och med att hjärnan är plastisk så att säga, så kan vi forma den helt enkelt.
Mm. Och det genom är ju att medvetet liksom ta den andra stigen så blir den så att säga så småningom. Så att,
kan man då så att om man har gjort en motorväg eller ska vi säga landningsbana av ilska, kan man krympa den och istället växa en annan stig?
Absolut, det är just det handlar om. Men det kräver ju just kanske den där medvetna närvaron, att vi stannar upp. För vi, ni vet ju att Vi tenderar att reagera ganska lika när vi blir arga. För det är så lätt, för den stigen är den upptrampad. Mm. Så vi behöver liksom stanna upp och fundera, hur kan jag göra istället?
Mm. Och vad innebär det i praktiken? Alltså medveten närvaro, det kan vara lite flummigt för många.
Jag tänker när det handlar om små barn så handlar det just om att vi är där och handleder så att säga barnen att liksom stanna upp och ge åt dem redskap att välja en annan väg.
Mm. Men om det handlar om oss själva som vuxna då, är det djupandning, magandning?
Det kan ju finnas massor av olika metoder för jag tänker djupandning är jättebra och det är ju någonting som barn också lär sig ganska bra, det där med andningen på något sätt. Sen kan man ha metoder att man räknar. Man fokuserar på något annat. Man börjar räkna till 10. Då får man ju helt klart igen kontakt med frontalloben när man börjar räkna. Man börjar använda sig av de här logiska delarna av hjärnan. Man kan också titta i rummet. Att hur många gröna föremål ser jag i det här rummet nu till exempel. Så att du liksom fokuserar på någonting och är närvarande just i stunden.
Och igen när du kommer in på det här så tänker jag att sinnena är ju guldvärda också med småbarn. Och jag tänker att det är någonting som inte bara är så att säga liksom tillstånd av starka känslor utan överlag är sådana som utvecklar den här självregleringsförmågan. Att vi känner på och funderar på hur tamburmattan låter när vi drar med fingrarna längs den eller vi lyssnar på hur den låter eller vi smakar på någonting och så vidare. Att vi stannar upp och fokuserar och tillsammans funderar på allt det här med koncentration och förstås sånt här som stöder minne och liksom så här minneslekar och sånt här att det där.
Och i dagisprojektet som Folkhälsan då hade så där jobbar man ju med alltså att man gav de här tre centrala delarna i hjärnan så gav man alltså ett sånt här liksom en symbol för dem. Alltså då amygdala som reglerar de här starka känslorna blev den källande vakthunden och frontalloben blev den kloka ugglan och hippocampus blev minnenas skattkista.
Mm.
Och då blev det ganska liksom påtagligt för barnen när de hade en stark känsla och man pratade om att nu är det den källande vakthunden som reagerar här. Att nu behöver du få kontakt igen med den kloka ugglan. Vad tror du den kloka ugglan säger åt dig nu? Och barnen lärde sig det här ganska fort. Och det hade också kanske en sån funktion att man lite liksom tog ut den där liksom känslan ur sig själv. Det blev mer en sak. Mm. Och den liksom externaliserades så att säga.
Ja.
Och det här var liksom ett effektivt sätt nog liksom att jobba med den här liksom självregleringen med barnen.
Mm. Och hippocampus alltså som fungerar som den här skattkistan, så där kunde barnen kanske, man kunde också liksom visualisera hur barnen kan gå och hämta så att säga minnen och liksom sånt som så hur de har handlat på ett annat sätt så att säga. De kan liksom knyta an till sina tidigare liksom erfarenheter.
Ja, till exempel så att om du blir jätterädd i en situation så kan du gå till hippocampus och gräva fram det där minnet att hej, jag har varit förut rädd och det har gått jättebra. Minns du när jag var så rädd? Och sen kom ändå liksom Hanna och hjälpte mig och allting blev bra.
Mm.
Eller till exempel, vi vuxna använder ju oss också jättemycket av hippocampus. Till exempel så att vi kan bli jätterädda, just smällde Oskan här. Och om jag aldrig skulle ha hört Oskar förut kanske jag skulle bli jättetill mig. Men nu kunde jag gå till hippocampus att det är bara Oskar ute. Jag behöver inte reagera så starkt på det här.
Mm.
Eller ett fönster som smäller igen så kan vi komma ihåg att jag har hört det där ljudet förut. Och det är ju bara det köksfönstret som smäller. Det var inte något farligt. Jag behöver inte liksom bli nu helt hysteriskt över det. Liksom. Att på det sättet så spelar hippocampus en stor roll för hur vi reagerar.
Och där tänker jag igen att vuxna har ett ansvar, liksom kan göra mycket för barnen. Det finns många barn som till exempel är rädda för dammsugaren och då kan man liksom tillsammans med barnet få de där goda erfarenheterna, märka att dammsugaren inte är farlig fast den låter hårt eller man kan pröva på att trycka på knappen själv eller läsa instruktionerna till dammsugaren eller vad som helst som hjälper det här barnet så att säga att komma över den här rädslan.
Det är många vuxna som är rädda för dammsugaren också. Sen om det blir ett grej så kan man försöka påminna då att nu ska du aktivera den kloka ugglan, den ligger här fram. Ja. Det kanske inte är så populärt.
Men att kanske är viktigt liksom att komma ihåg att vi kan forma de där hjärnorna och också berätta för barnen att du kan själv påverka din hjärna. Man kan släcka och tända egentligen liksom hjärnan på olika sätt. Och det är liksom formbart så att säga. Och jag tänker att det i sig kan den lugna ner en när man har en stark känsla.
Ni sa att det är viktigt att lära sig det här som barn, då lär man sig det bäst. Men kan man lära sig självreglering också som vuxen?
Absolut kan man det. Jag skulle säga att det är nog aldrig för sent. Och jag har lärt mig mycket självreglering som vuxen, så att jag tror nog definitivt på att man kan
också
lära sig.
Också SR25 då, frontal och loben slutar ut.
Och där handlar det ju just att asfaltera nya vägar i hjärnan. Och medvetet stanna upp och fundera, hur kan jag göra istället? Mm. Och där blir liksom den där medveten närvaro jätteviktig. Och det är ju mycket, det är ju också liksom lite ett trendord idag och många vuxna
mindfulness, medveten närvaro.
Ja, jobbar på det här. Så jag tror ju liksom att man nog kan forma sina hjärnor mycket med det.
Mm. Alltså det känns som att meditation har aldrig varit lika populärt som just nu. Det finns tusentals appar kring meditation.
Och det kanske man kan ladda ner. Någonting om vårt samhälle också. Att det behövs. Vi har ganska mycket liksom yttre stimuli som stör oss och vi behöver liksom hitta ett sådant lugn att hantera de där stressfaktorerna i omgivningen.
Mm. Och det knyter vi ju kanske an till din första fråga, att varför jag menar att det handlar just om det här att det att vi så att säga har börjat tala om självreglering, så då gör vi självreglering på sätt och vis synlig. Och då har vi också liksom förutsättningar att bli medvetna om det, och sen när vi är medvetna om det så kan vi söka så att säga söka oss till liksom olika sätt att handla för att helt enkelt lära oss det mer.
Kort sagt kan man sammanfatta det så här att självreglering innebär förmågan att planera, sätta igång, koncentrera sig och också slutföra sina handlingar, har ni sagt. Och att också i stressade situationer reglera sina känslor och tankar och handlingar.
Så att och där skulle jag vilja liksom säga att det handlar ju mycket om på något sätt att kunna liksom anpassa sig till förändringar.
Mm.
Liksom, och det behöver vi lära barn, och vi har ju en värld där det sker ganska mycket förändringar, och att liksom kunna anpassa sitt beteende då.
Mm, för det sägs att den människa som är flexibel klarar sig bra i dagens samhälle.
Absolut, flexibilitet handlar det mycket om. Mm.
Så att genom att lära sig självreglering och lära sina barn eller den kommande generationen så ger man dem en större chans till lycka och framgång och bättre hälsa.
Ja. Absolut.
Mm.
Och bättre relationer.
Ja.
Mm.
Tack för att ni var här och pratade om det här jätteintressanta ämnet. Och lycka till med att fortsätta lära ut det.
Tack.
Tack.